Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Åh, kolla baljan.
Åh, god morgon, god middag.
God morgon.
Det är tidigt. Det är tidigt.
Men du, vi behöver inte be om ursäkt för att vi är sena med podden, men däremot har jag en fråga.
Tell me.
Vad har vi på heroin?
Vadå vad vi har på heroin?
Va?
Sjukaste men, frågan.
Men det är väl typ den absolut mest beroendeframkallande drogen, är inte det?
Ja, men det känns väl som det. Vad jag vet så...
Sjukt heroin ska ju vara det. Det går ju fortast och det ska ge mest bang for the buck.
Precis. Det är det man absolut inte ska testa.
Nej, om inte man typ är döende och inte bryr sig. Alltså, jag säger bara, jag vet inte. Jag sitter förut hemma hos min mamma, det är därför det ser ut som det gör.
Men varför tar du upp det här? Var kommer detta ifrån?
Nej, jag kommer tänka på det. Jag har varit de senaste 4-5 dagarna. Har jag legat på knä på en offentlig toalett. Nej, jag skojar bara. Nej, men jag har legat.
Vad är det du säger?
Vi har legat liksom på alla fyra i trädgården i det där huset på Österlen som vi har köpt. Och plockat ogräs. Och när man plockar ogräs så du vet, då håller man ju på, då tar man ju tag lite grann i ogräset som kommit upp ur liksom asfalten. Och så tar man ju tag, men man kan ju inte ta för hårt.
Nej.
Du kan inte nypa för hårt, för då knipsar du bara av ogräset.
Okay.
Och då tar det ju 1-2 veckor så har det växt upp igen. Liksom. Målet med när man plockar ogräset är ju att ta tag om det, få ett ordentligt grepp. Men sen har den här känslan, lite som du vet när man ska slå en stoppboll eller något, så att man liksom man liksom lirkar lite och, men man har ju anspänning på roten för att man måste få upp roten just va, så man tar tag i skälken lagom hårt och 8-9 gånger av 10 så misslyckas man ju, man måste ju ta i för att det ska komma upp och så knäcks den och så blir man såhär fan. Vet man ju att det kommer komma upp en ful jävel, en liten ogrästuss där nästa gång man kommer hem igen. Men ibland, och nu då, ska jag säga nu dag 4, dag 5, jag har ju blivit mer eller mindre proffs på det här, va. Vet man, tar tag, man ger, man känner så här, det här kommer gå av, men nej, jag har erfarenhet. Och så bara får man tag i den, så bara känner man småskakar lite. Vet du, får upp ett rotsystem äldre än farfar liksom.
Men du har hittat touchen nu alltså?
Jag har hittat touchen. Och du vet, när man lyckas få upp hela den biten, det är så jag kan tänka mig ett skjut här och en känsla.
Åh, herregud.
Det är så gött. Vet, man är så i lirke, för man vill inte hålla pilla för mycket i stenen och stensättningen och sådär. Liksom. Det är bara ogräs man plockar ju. Men man vet ju när man har fått ut roten helt och den kommer upp där helt gammal. Och så bara... Man är av med den.
My man.
Så de har bara 1 miljard till, men man är av med den. Man är av med den.
Den är borta. Come on.
Där är vi.
Och så kastar du över den till grannen, eller?
Ja, 100%. Alltså, så långt kan jag inte kasta. Vi fick faktiskt kritik efter förra podden. Så sa, det var en kille som sa så här, fan vad gött med podd, Men grabbar, nu när ni har nya bra mikrofoner, ni måste sluta sippa kaffe i micken. Så vet vad jag tycker, vet vad jag tycker vi gör.
Vi tar en kaffe.
Skål, mannen.
Skål, gubben.
Och nu kommer en extra ASMR-sipp för er som älskar och hatar. Oj, oj, oj. Starkt jävla skånerost. Rätt ut i venerna. Nu kör vi.
Man kan ju faktiskt inte dricka något annat kaffe än skånerost då.
Nej.
Det finns, alltså, det finns inget annat alternativ.
Det finns ju de här osäkra människorna som köper Arvid Nordqvist inne på typ Coop och Ica för att de tror att folk tittar i deras varukorg och tänker okej, de lägger 10 kronor extra på kaffet. De är lite sofistikerade. Men de har ingen smak.
Nej, ingen alls.
De har ingen touch.
Och det är det som är det bästa, eller det bästa med fyspassen här i Helsingborg, det är att FNF-gymmet där vi tränar på, så fort vi kliver ut så ligger Suegas precis bredvid.
Åh, du skämtar. Doften.
Doften av nyrostat kaffe varje morgon.
Det är på en gäng i Gävle. Det ligger ju vanliga ju. Tror jag nu, så inte jag säger fel. Men jag tror, och när vi var där och spelade den här matchen mot Tolito och de där, då fick vi också, det luktade också väldigt, väldigt gott.
Ja, det gjorde det,
va? Ja, så jag kan tänka mig att Ivalia, ni sköter grejer också. Men skånerost.
Skånerost.
Där är vi.
Det är rediga grejer det, ja.
Men ska vi hoppa in i vad den här podden brukar handla om, eller?
Låt oss snacka lite padel.
Nej, ska jag.
Brudar, sprit. Och sommar!
Spola tillbaka 15 år så kanske.
Åh, herregud. Det var ett kaos ju. Aftonbladet vecka in, vecka ut.
Ja. Men du, du sa precis fysträning. Den går bra, va?
Alltså, jag har faktiskt inte tränat på 3 dagar.
London?
Efter London, ja, precis. Jag vaknade upp sista dagen i London inför semifinalen och finalen. Med sjukt ont i halsen. Alltså galet ont. Spelade matcherna och ändå. Och det var ju tajta matcher. Semifinalen var ju en tajt 2-sättare. Och finalen en 3-sättare. Men ja, vi kan komma tillbaka till London sen.
Såklart.
Men i vilket fall, jag vaknar upp måndag morgon helt förstört.
Det bröt ut efteråt.
Ja, och jag får faktiskt be om ursäkt för min röst. Och min hosta under denna podden faktiskt.
Ja. Alla hostar nu för tiden. Det är höst nu ju. Så att...
det är... sommar har vi inte i alla fall.
Men i övrigt så det känns som att du är i god form.
Ja, det tycker jag definitivt. Vi kan ju faktiskt börja med London.
Så, för det är ändå kul.
Det är ändå kul. Och så kan vi komma tillbaka till formen och status och hela den biten. Därefter. Men,
det har hänt lite grejer sen podden sist. Och en av de stora händelserna är ju att du har brutit med Kaje. Och
precis.
Du har blivit partnerad med Danne Windor.
Ja, men
som gör comeback.
Som gör comeback, ja. Precis, lite så är det. Jag och Kaje hade liksom en tuff period efter Rom och Madrid.
Vi pratade om det ju.
Ja, det hängde lite i luften att nu är det dags för ett ombyte. Byte, alltså, vad kan man säga? Byte av miljö och partnerskap för att det var liksom inte så harmoniskt. Det funkade inte riktigt mellan oss lika bra längre. Det klickade inte. Och så är det ibland. Framförallt när man reser mycket och uppoffrar mycket. När man är på tävlingar och iväg så pass länge ibland i perioder. Att när spelet inte funkar och resultaten är inte med oss, så kan det bli ganska tufft för paret. Och det kände vi båda två. Så att då kände vi att vi behövde en omväxling. Ett litet ombyte.
Måste man ju värdera att jobba tillsammans på veckovis så som du, Dan, ändå gör. Det betyder ju att kunna träna tillsammans och vara tillsammans hela veckovis.
Gud ja, det är ju fantastiskt. Stor skillnad att spela med någon som man tränar med veckovis kontra med någon som man kanske bara ses dagen innan eller 2 dagar innan tävling.
Ja.
För att försöka spela ihop sig och sen tävla. Så att det är ju faktiskt ganska stor skillnad. Och jag och Danne, vi känner varandra väl. Så att skulle vi spela en tävling så behöver vi inte så mycket träningar för att hitta vårt spel tillsammans. Utan jag vet ju vad Danne är bra på och mindre bra på. Och vad han önskar och vad han letar och vill ha av mig på banan.
Mm.
Och lika så tvärtom. Men det var väldigt kul att Danne hörde av sig faktiskt. Och sa att han var lite tävlingssugen och att han gärna ville börja tävla med mig. Så att, det var faktiskt väldigt kul att han ställde den frågan.
Men var det någonting typ så här att vi började tävla Och sen får vi se hur länge vi kör och sen så...
Ja, alltså jag tror ändå Danne har ju så pass bra ranking på Fippen att vi spelar 2 FIP-tävlingar nu och sen kommer ju Paris. Då tror jag ändå att han siktar in sig på att spela Paris med någon som har ungefär hans ranking för att komma direkt in i huvudtävlingen. För skulle han spela med mig då hamnar vi i kvalet. Ja. Där tror jag ändå Dannes försöker ändå hitta någon runt hans ranking. Vilket kommer inte vara så svårt för honom, för att andra spelare runt den rankingen tänker exakt samma sak.
Precis.
Där tänker många spelare att det är bättre att vara i huvudtävlingen även om man...
För det är bättre pengar också.
Det är bättre pengar och det är bättre förutsättningar och du slipper kvalet. För kvalet är egentligen nästan lika tufft som huvudtävlingen.
Huvudtävlingen.
Och det är ingenting som garanterar dig att du kommer kvala in. Så att där fattar jag ju också Danne att det är klart den vill börja i huvudtävlingen i Paris. Så att vi tar dessa 2 tävlingar, London och Gran Canaria, så till att börja med. Och sen så spelar Danne Paris med någon annan och jag med en annan spelare.
Asså?
Och därefter så
fiskar lite.
Tar vi det som det kommer. Vi har faktiskt ingen partner till Paris.
Ah, okay. Så men det skickas DM.
Det börjar skickas DM denna veckan faktiskt.
När är Paris ungefär?
Det är första helgen i september. Så om inte jag har fel så är det typ andra tredje spelas kvalet. Ja. Fjärde börjar huvudtävlingen. Så att det enda tråkiga med det är ju att det krockar med SM.
Mm.
Så man kommer inte kunna spela SM.
Nej då.
Det är lite tråkigt. Hade det varit en vanlig FIP-tävling så hade man ju självklart prioriterat SM. Nu när det är Premier Padel och att det är på Roland Garros i Paris så kan man ju faktiskt inte missa den tävlingen. De säger ju att det är en major det här ju. Och
ja, precis.
För er som inte har full koll på det så finns det 4 stycken Premier Padel major om året. Och det är de som ger mest poäng och mest pengar. Alltså det är som en Grand Slam i tennis.
Grand Slam, ja.
Så att där måste man ju spela. Det finns liksom inget alternativ.
Man måste ta den chansen.
Så att förhoppningsvis så hittar jag någon bra partner som jag kan spela bra med. Åter så ser vem det blir. Men man får slida in i DMs nu den här veckan. Som sagt. Så det är väl egentligen planen med Danne. Sen får vi se, ta det som det kommer. Vi kommer säkert spela några fler FIP-tävlingar i höst. Skulle jag förbättra min ranking så är det kanske inte omöjligt att vi spelar någon Premier Padel heller. Så att... vi får se helt enkelt. Ta det.
Fattar. Ta lite som
kommer. Och det är också, jag tror att Danne också vill ta det lite som det kommer. Jag tror inte han vill binda upp sig heller och lova för mycket, för att han är precis på väg tillbaka också. Så att med stor glädje så fick vi med oss titeln direkt faktiskt från London. Så att jag tror att det var en otroligt skön bekräftelse och en skön känsla för honom att komma tillbaka till tävlandet.
Ja. Ja, det måste ju vara otroligt befriande att komma tillbaka, och sen också att det går bra. Det är klart att det hjälper.
Men framförallt det jag la märke till ändå, att man märkte ju att han saknade det här med att resa med spelare. Allting runt omkring.
Allt tävlingen också. Det är lite rutiner bara. Stannas allt sånt som man nästan tar lite för givet när man åker varje vecka.
Precis. Och du vet, de här, det som var extra kul det var ju att juniorna hängde med oss. Alltså Adam och Alvin. För då blev det ändå så här goa middagar på kvällen, bra kött, mycket skitsnack. Och jag tror att det var det här Danne också saknade och hjälpte honom väldigt mycket för att spela bättre på banan också.
Gemenskapen.
Gemenskapen och sen tävlandet i sig är ju självklart superviktigt, att man njuter och har kul med. Och jag tror ändå att Danne faktiskt, alltså han behärskade allting väldigt bra för att ha varit borta i 3 månader. Och jag såg och kände att han verkligen njöt på banan. Så att det var egentligen det viktigaste.
Kul att höra.
Även om vi var nära på att ryka i första matchen mot Anton och Ask.
Ja, de spelar helt otroligt.
Ja.
Förstår alltså, det som.
Ja. Alltså jag tror att det kan vara en boll som avgjorde den matchen.
Nej.
Alltså vi hade kunnat. Vi mötte ju Anton och Ask i första omgången då i London. Och vi förlorade första set 7-6. Och hela första set, det svängde hela tiden. Inget par var egentligen, vad kan man säga, det var inget par som var nära på breaka, men ändå nära på breaka, för att det var lite så här gamble play. Alltså det svängde fram och tillbaka, det var lite jollebollar som vi säger. Alltså turbollar fram och tillbaka. Åt båda hållen såklart. Och sen när vi kom till tiebreak så blev det nästan som att fan, allting gick deras väg. Så att vi torskade 7-6 första set. Och i andra set så var det inga breaks. Men jag vet att Anton och Ask i två game hade de 0-30 i vårat servegame. Så att de var ändå nära på breaka. Alltså 0-30 när det är golden point.
Det är ett bra grepp, ja.
Det är ett bra läge att breaka. Men det blev inga breaks, så att när vi kom upp till 6-5 till oss, eller 5 lika, så lyckades vi breaka. Då fick vi lite momentum, inte mycket. Mm. Vi hade också några jollebollar med oss där. Men det var liksom, det var super tight match. Alltså det svängde fram och tillbaka. Och vid 6-5 år så skulle vi serva hem det för setet. Och då chokade vi lite. Jag tror vi hade 40-30 eller 40-15, jag är osäker. Men så blev det 40 lika. Och då är det golden point ju.
Just det.
Så 6-5, 40 lika, lång boll, avslutas med att Danne går mot gallret. Och bollen är väldigt tveksam. Alltså den är jättetveksam. Alltså jättetveksam. Alltså 50-50. Från min sida så tyckte jag liksom att okej, okay, den kan sitta, men den kan också vara ute. Men jag tror den sitter för att den studsar upp så pass mycket på Antons backhandsida. Så fort bollen kommer upp och Anton får bollen, då missar han ju slaget. Men då ser man liksom Anton bara, fan, är den inne eller ute?
Ja, precis.
Alltså alla fyra stannar upp och bara, jag och Danne väntade på att de skulle döma. De kunde inte döma. De sa ingenting, varken in eller ut. Danne var säker på sin grej att han såg att bollen var inne. Så då klart han stod på sig. Och Antons vet ju inte. Och Ask, nej, ännu mindre. Och jag och Ask står där liksom. Vi bara, alltså vi kan inte, jag vet inte.
Nej.
Vi vet inte.
Så vi stod där liksom. Och
setboll också. Ett väldigt tråkigt sätt att vinna ett set på. Men sjukt viktigt för oss. För hade vi gått till tiebreak. Så ja, jag tror inte vi hade tagit det alltså. Man vet ju inte, men vi var ju sett ner tiebreak. All
det är
press.
Så mycket press på varje boll. Ja.
Det är så mycket press på varje boll och all press på oss framförallt. Där har ju Ask och Anton ingenting att förlora egentligen. Nej. För att vinner de tiebreaket så vinner de. Torskar de det, okej, det är ett set till.
Men man vet också att i deras läge så är det så här, om det är tiebreak. Och de är ju ändå på pappret underdogs. Så de vet ju att det här är vår chans. Så att de går också in i tiebreaket och vet att det här är nog den chansen vi får. Torskar vi det enda tiebreaket, då kommer de få momentum och så kan det lätt bli 6-1 i tredje till det bättre laget.
Så tänkte inte jag och Danne där och då.
Nej, jag vet, men jag tror att de ändå
vi hade verkligen kniven mot strupen liksom så här. Det är nu eller aldrig.
Shit, alltså. Men också första matchen också. Jag kan tänka mig att det spelas in lite hjärnspöken, typ såhär bara, oh shit, så blir det en sån här comeback. Det blir en flopp. Simon och Danne floppa första. Du vet så här, så börjar man tänka så också.
Nej, det var tungt. Ja, och ja, eftersom de inte kunde döma det så fick vi bollen. Vi fick faktiskt bollen och då vann vi det sättet. Och då kändes det liksom som att en stor tyngd bara släppte. Alltså pressen bara, okej, nu är det ett helt sätt kvar. Nu är det liksom inte slinga slant eller
Nu börjar vi om lite
och då fick vi en bra start. Ändrade om planen lite och vann ganska komfortabelt det sättet. Tror det var 6-0 eller 6-1. 6-1, ja. Och sen därefter flöt det på mycket bättre. Vi var ju lite tajta där. Jag hade ett jävla problem med ett knä faktiskt. Jag har lite ont nu också.
Alltså,
det är bra. Bak, ja, det började jag också för den delen, men knävecket, så fort jag böjde benet så fick jag så jävla ont, typ som att det fanns ingen plats i knät, alltså det är som att det tryckte. Så att jag, fast det var inte svullet, man kunde inte se någonting och jag liksom masserar låret, sidan, baksida, vaden, allting för att tänka att det är någonting som fäster där, som är ömt. Jag vet inte. Men ingenting hjälpte så mycket. Och jag hade så jävla ont. Och det var för att vi var ute och sprang lite på morgonen. På fredagen. Tror jag. Så stelnade det till och det blev värre. Så att jag hade sjukt svårt att röra mig på banan när vi mötte Anton Ask. Alltså sjukt ont. Men jag visade inte för någon. Jag visade varken till, för Danne eller Anton Ask. Eller någon. Och jag sa ingenting. För sen visste jag att vi bor ju med Adam och Albin. Vi delade lägenhet. Så att skulle jag säga att jag hade ont, då skulle de veta om det för dagen efter. För
vi
skulle
ju anteckna.
Men då visste ju de att vinner vi och vinner dem så skulle vi mötas. Ja. Så jag sa ingenting till någon. Den enda jag sa det till var Andreas. Coach där hemma. Ja, som jag sa. Vi vann ju. Adam och Albin vann. Vi möts dagen efter, lördag morgon. Och då kände jag knät är alltså stelt, jag kan inte böja det, jag kunde inte göra ett utfallssteg med mitt vänsterben typ. Så nej, illa var det.
Men kände du på baksidan av knät där, var det liksom ömt där då?
Det var inte så ömt. Det var inte så ömt. Jag kunde inte hitta punkten, för att tydligen nu när jag har ju varit på behandling nu hela denna veckan, och de har hittat en liten muskel bak, alltså en superliten muskel bak på, i knävecket, som är under vadmuskeln och baksida lår, så att den fäster liksom inuti, så att det är skitsvårt att hitta den för att sätta tryck på den, men så fort man hittar den och trycker och masserar den
så gör det ont.
Och då gör det ont, men det är då alltså smärtan släpper. Så att det var ju skitjobbigt, för den hade jag ju ingen aning om att den fanns ens.
Nej, fatta.
Den var riktigt, alltså det gjorde ont hela helgen, men det vart ju typ bättre ju längre matcherna gick, för då blev den typ varmare. Men jag hade skitsvårt att värma upp den. Så att jag har faktiskt varit lite bekymrad. Jag trodde först det var menisken typ. Så då tänkte jag, det är en allvarlig skada. Borde jag spela? Borde jag kanske ge upp? Borde jag liksom...
Det blir nästan mer att det blir jobbigt mentalt, för att man vet att man har något problem med något som känns konstigt.
För att ibland så kändes det inte alls när jag sprang framåt typ på en stoppboll. Vissa stoppbollar kunde jag inte springa på alls, för då fick jag liksom riktigt ont, alltså en 9 av 10. Och sen kunde jag springa alltså 2 minuter senare till en stoppboll och typ kände ingenting. Nej, så det var en jättekonstig känsla. Men man sprang och rörde sig med en rädsla hela tiden, hela helgen. Och det är jobbigt ju. Så att där fick man ändra lite sitt rörelsemönster för att undvika vissa situationer.
Och sen också försöka släppa det på ett sätt, så att man kunde fokusera på det man faktiskt ska fokusera på.
Precis, för det är en grej jag tycker är sjukt jobbigt. Det är liksom varför jag inte ville berätta det för Danne heller. Det är liksom, berättar jag det för min partner så kommer han ju också tänka på det. Då blir det liksom en belastning på honom.
Tänker att han ska täcka lite mer för dig kanske, eller någonting liksom.
Och då brukar det bli värre, alltså det blir sämre ju. Ja. För att motståndarna får syn på det också på ett annat sätt. Att varför täcker han så mycket bana? Det måste vara något, det är någonting som inte stämmer här. Så att det, av egen anledning och för det bästa för laget, så sa jag ingenting.
Men det var nog smart.
Det var extra skönt att kunna släppa det söndag kväll när vi satt på flygplatsen och med titeln i bagaget för Danne då. Alltså känslan blir bara bättre och bättre, men som jag sa, vi bodde med Albin och Adam, så jag kunde inte säga någonting till dem heller. Vi möttes, vilket också var lite tråkigt att det blev så mycket svensk möten direkt i tävlingen. Hade vi mötts senare i tävlingen, eventuellt semifinal eller final, då är det en annan sak. Det var vad det var. Det roliga var i alla fall att jag och Danne hade faktiskt väldigt kul på banan. Vi fick slita, kämpa och inga lätta matcher alls att vinna. Men att just vinna en sån tävling då, när det verkligen är tufft, och njuta samtidigt, det är liksom extra kul faktiskt.
Det drömmen ju.
Faktiskt.
Ja, det var kul också. Jag kunde ju bara se finalen då. Kvartsfinalen streamades ju, men då var jag upptagen. Men i övrigt så satt man och försökte jaga lite streams, och det sändes live någon gång på någon Instagram och sådär. Men hur var förutsättningarna där i London? Var det snabbt eller?
Nej, det var inte lagom. Så snabbt. För det var ganska kallt alltså. Det var väl runt 20 grader. Det var inte så varmt, det blåste, regnade lite. Och vi spelade utomhus fast med tak.
Just det.
Så att jag brukar inte vara ett fan av det. För att det är ganska svårt att se bollen ibland. Alltså när det blir sån skillnad och kontrast från taket och solen som kommer in och ljuset. Så det är ganska svårt att se bollen i vissa lägen. Ja. Men det här funkade faktiskt ganska bra. Vi spelade på LTA, alltså National Tennis Center. I London, vilket är förbundets och alla tävlingsspelares hemmabas. Så att alla liksom toppspelare i världen i tennis då tränar på det här centret. Och det var en jävligt cool anläggning, för de hade liksom inomhusbanor, och de hade grus inomhus utomhus. De hade grästennisbanor, de hade hardcourtbanor inomhus utomhus. Så att det var en komplett facilitet för tennisen. Och sen så hade de lagt till 3 banor under tak här då.
För de har ju också skitväder där. Så att...
Precis. Det var verkligen skitväder. Nästan lite som vi har i Sverige just nu. Fast inte denna stormen så att säga. Men det,
nej. Det är typ några duggregn... till då.
Precis, och så det duggregnade typ hela helgen. Så att det var vad det var. Men jag tycker inte, alltså så länge det inte regnar in så är det lugnt ju. Alltså det var ju såklart. Bara lira. Och det är väl också någonting man saknar i Sverige. Varför inte vi har några utomhustävlingar? Alltså, om man kollar på världssporten så spelas nu nästan alla tävlingar utomhus. Premier Padel vill ju i princip bara spela utomhus. Självklart kommer det finnas inomhustävlingar också. Men de gör ju nästan lite som tennisen gör, och det är liksom att följa solen. Så ja, att tävlingarna går där det är sommar, och då spelas det utomhus. Och i Sverige är det liksom, vi spelar aldrig utomhus. Hur ska
förutom Wimbledon då, det var väl hur många regnavbrott var det inte?
Jo, det var väldigt mycket. Men i Sverige, när spelar vi utomhus? När ska vi bli bra på utomhusspel egentligen, om vi inte liksom försöker i alla fall?
Nej. Nej, precis. Borde jag återinföra Vilshärad-tävlingen. SPT4 brukade ju vara utomhus.
Precis. Vilshärad. Fiskebäckskil vart det ju ingenting i år. Det brukar ju vara en hejdundrande tävling.
Mm.
Båstad var ju jävligt nice när det var utomhus. Paddelveckorna i Båstad.
Det var men, nice.
Nej, det är någonting jag önskar att vi ska ta tillbaka i Sverige och verkligen arrangera stora tävlingar utomhus. Framförallt SPT. Vi har ju ändå många
anläggningar. A1 i och för sig.
Ja, A1. Men SPT anordnar ju ändå 8-10 tävlingar per år ju. Två, tre stycken måste gå utomhus enligt mig i alla fall. 20-30% av tävlingarna får i alla fall spelas utomhus om vi ska ha en möjlighet att utvecklas utomhus och tävla på samma förutsättningar som vi kommer göra för landslaget kanske när vi spelar EM och VM, för de mästerskapen är oftast utomhus.
Just det, det är sant.
Så det är någonting vi måste bli bättre på, att tävla mer utomhus i Sverige. Förutsättningarna i London var som de var. Det var inte de bästa, men det som var kul var att inramningen var väldigt bra. Det var mycket folk att kolla.
Det var faktiskt min fråga där. Hur var det? Kände du att det fanns ett intresse i London för paddeln?
Definitivt, definitivt. Kul. Jag surrar runt lite med dem som bor i London och spelar paddel. Det tuffa och svåra med London, det är ju att hitta landlords och hyra faciliteter till ett rimligt pris för att bedriva paddel. För att det är så dyrt. På västra sidan och centrala London så tror jag att en barnhyra kostade 1,000 spänn timmen. Så att det är saftiga pengar, men ja, det är vad det kostar i London. Sen östra sidan tror jag, lite utanför, kostar det betydligt mindre, mer rimliga priser, 500 spänn i timmen typ. Men det tuffa för dem, för att inte få det att explodera, det var ju att hitta mark och möjligheter för att bygga paddel till ett rimligt pris. Det är det tuffa.
Så att folk ska ha råd liksom att spela. Ja,
precis. Folk ska ha råd och det ska gå runt. För nuvarande är ju de flesta klubbarna members clubs, så att du måste vara medlem, som att du betalar en fee varje månad som är ganska hög, och då får du spela hur mycket du vill. Den är bra, men jag tror faktiskt att jag fick en bra känsla, för det var mycket folk som kom dit och kollade varje dag. Det kändes som att folk uppskattade sporten, och jag tror att bara liksom man får igång fler hallar i England så kommer det explodera definitivt. Och jag tror att de hallarna som finns idag som är inomhus, de går som tåget faktiskt. Alltså går som tåget för att de är fullbokade. Det är folk som spelar hela tiden.
Ja, precis.
Men det tuffa var ju att få ekonomin att gå runt så att säga.
En fulländad comeback, titeln är hemma och London bubblar.
Det var så komiskt för att innan vi släpper London så fort vi hade slagit in matchbollen.
Ja.
Så tjosade vi, skrek. Och det första vi tänkte på, flyget, fuck, vi måste dra. Albin och Adam hade ju bokat samma flyg som oss, men de hade stuckit en timme tidigare. Så vi kände bara, oh shit, tackar för matchen, så drar vi. Så vi tackar för matchen, spring till våra väskor, spring till omklädningsrummet, ta en dusch på 2 minuter. Under denna tiden så beställer vi en Uber. Så fort vi kliver ut ur duschen så är Ubern där, vi springer ut till taxin och vi känner, vi hinner inte säga hej då. Nej. Vi måste dra nu alltså. Vi frågade
ingen prisutdelning och sånt.
Det var ju prisutdelning och sen, men så frågade vi en kille i duschen bara hur lång tid tar det till flygplatsen. Vi har ett flyg och tar vi 8, hinner vi? De bara, alltså det är lite rush hour nu. Alltså har ni tur så hinner ni, men det är 50-50. Alltså jag tror knappt det. Så vi fick panik. Så vi bara slängde in grejerna i taxin, hoppade in i taxin och så bad vi taxichefen och bara gasa.
Ja.
Det första vi säger bara, vi dricksade jävligt bra, bara kör oss fort. Du måste köra fort, vi har ett flyg och catcha. Och under den här taxiresan så ringer de från tävlingen och bara, hallå grabbar, vart är ni någonstans?
Nej.
Vi bara, vi sitter i taxin. De bara, ja men vi väntar här för prisutdelningen. Alla sponsorer och publiken väntar ju. Vi är bara, vi är jätteledsna, men alltså vi hade ingen tid. Vi var tvungna att sticka på en gång. De visste att vi hade ett flyg att ta. Ja. För de fick ändra spelschemat för att damerna inte hann spela klart sina matcher kvällen innan. För de skulle spela sina semifinaler lördagen. Vilket de inte gjorde. För vår final skulle gått klockan 2. Men den började klockan 4 istället. Mm. Så det var ju redan jätteförsenat. Och de visste att vi hade ett flyg klockan 8.
Och att vi var tvungna att... till 3 set också. Vilket är onödigt.
Ja, väldigt onödigt. Men det kan man inte hjälpa. Och då mötte vi ju, alltså i finalen mötte vi bröderna Deus, som man ändå får säga är Portugals starkaste lag. Det var ett skönt kvitto för oss två också, för inför EM som spelas i år.
Precis.
För Portugal kommer ändå vara ett av de lagen som vi kommer fightas mot. För jag tror ändå Sverige, om det är något lag man vill slå, så är det ju liksom, som vi kommer slåss med, det är ju Portugal, Frankrike, Italien. Det är de.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det är nationerna vi vill piska och komma före. Vi vill gärna komma tvåa efter Spanien.
Så att självklart.
Det var ett skönt kvitto faktiskt att piska till dem och att de känner att fan, Sverige blir tufft.
Ja.
Senare i höst. Det var tufft för jag tyckte de spelade sjukt bra. De städade undan många bollar. De spelade väldigt snabb och explosiv padel. Vilket vi brukar känna att vi är det laget som gör det. Men nu gjorde de det ännu mer. Så att vi kände liksom, spelar inte vi perfekt på millimetern över nätkanten, så kommer de egentligen få övertaget på bollen och attackera oss. Så att det var liksom att spela med små marginaler. Och där missade vi lite i andra sätt. Och sen rann det iväg och då så tänkte vi, skit i detta. Vi laddar inför tredje.
Men så visste jag också att ni var jäkligt stressade till flyget. När man kollade på matcherna så bara såg man ni blev breakade där. Och bara, nej. Och sen när dubbelbreaket då tänkte jag bara så här, okej, men hoppas de bara släpper detta sättet. Och för att det kommer ta längre tid att vända.
Ja.
Och så kanske man inte vinner sättet och så ska man då gå på ett tredje också.
Då är det kört.
Mm.
Men det var så kul för Albin och Adam kom ju fram till oss när vi vann första set. Och frågade oss liksom, grabbar, spelar ni klart matchen eller kommer ni ta taxi med oss nu om en kvart? För vi tänkte att alltså, i värsta fall får vi typ avbryta matchen för att det fanns inga flyg dagen efter. Det fanns inga flyg, det fanns så här flyg med byte typ på 12-14 timmar, vilket var helt orimligt. Ja. För orimliga pengar också.
Mm.
Så vi bara, jag och Danne kollade på varandra och Danne svarade ganska snabbt, vi spelar klart.
Klart.
Då kollade jag på Danne och bara, okej, ja, vi spelar klart.
Vad fan, får det bara lösa sig.
Ja precis, det var det jag tänkte också. Men både jag och Danne då tänkte i andra sätt bara, fuck, var det värt det? Skulle vi inte bara gittat kanske om vi ändå förlorar nu kanske?
Mm.
Alltså de tankarna kom upp.
Det var skitjobbigt.
Men vi hittade motivationen, vi hittade lugnet och vi hittade transet till tredje så att säga.
Mån.
Vad ska jag säga? Utomhuspaddel tycker jag i alla fall. Att vi måste ändå liksom få in mer utomhuspaddel i Sverige. Alltså få in 2-3 stora tävlingar utomhus. Just för att folk ska faktiskt förbereda sig för utomhustävling. Tävla utomhus. Det är alltid skillnad att träna och tävla.
Mm.
Och alla stora mästerskap, alla stora tävlingar kommer vara utomhus. Så att även om vi har pissväder, pissommar som vi har nu, så får man ändå försöka spela dessa tävlingar utomhus faktiskt.
Finns nästan inget bättre land att träna utepaddel i än i Sverige. För vi har ju så himla växlande väder. Ibland jättevarmt. Ofta ganska kyligt. Lite fuktigt. Mm. Vinden är alltid där. Mm. Så det
är jag vet att jag och Albin tränade rätt mycket utomhus. Alltså typ maj och juni månad. Mm. För att det var bra väder. Och så fort det är bra väder så försöker jag ju få ut grabbarna. Och liksom, fan, nu kör vi utomhus. Han bara, men vi spelar ju inomhus i helgen. Jag bara, men det spelar ingen roll. För spelar du utomhus så blir allting mycket lättare när du går in sen.
Precis.
Så att även om du tävlar inomhus i helgen, tränar du utomhus den här veckan, kommer du spela bättre till helgen.
100%.
Så att det är liksom bara en mental grej och en vana som jag tror att vi svenskar måste få in, att så fort det är liksom sol ute, så fort det inte regnar och det är liksom 15 grader eller mer, ut med istället. Det är lika bra att spela utomhus ju.
Verkligen. You will become a much better player if you play outside. You can play outside.
Much better.
På tal om a much better player, vi kan ju flika in att vi även denna veckan är sponsrade utav...
Burr.
Vi är denna veckan också sponsrade utav Hyper. Och det är vi glada för.
Definitivt. Men du, hur mycket pengar har man kunnat göra på Tapia Quayer detta året?
Ja, de har ju där, tyvärr inte så mycket. För ju, än så länge så har vi inte fått in oddsen på just padden på Hyper. Men det är på gång. Jag vet att det är många som skriver och frågar. Och det är på gång in i den nya sportboken då. Mm. Men de har ju dominerat och det gör ju också att det blir sämre och sämre odds på dem.
Man får lasta in allt man äger i så fall.
Men du vet, såg du nu när de mötte LeBron Galan?
Ja, det gjorde jag.
Alltså det var ju...
Lekstuga.
Vem ska...
Det var lekstuga.
Hur ska de hitta motivation? Liksom?
Alltså, det enda som kan göra att Tapia och Quayo inte vinner, det är bara att de har en dålig dag.
Ja.
Att de eller kanske att de bara vaknar inte, på fel sida.
Precis, bråkar med tjejer lite, de är ändå unga liksom.
Mm. Typ, det är det som kan påverka dem.
Mm.
Annars så ser de så avslappnade och självsäkra i allt de gör. Och allt de gör är inte så lätt, men de får det att se så lätt ut att jag vet inte vad det är som kan stoppa dem från att vara bäst i världen.
Nej, självklart, nej, inte heller, helt ärligt.
Man kan ju förlora matcher, det är ju, så är det ju. Det är klart, de förlorar i Malaga till exempel mot Galan och John Sanz. Ja, det kan hända, men det är en av 12 matcher typ.
Något sånt.
Det händer.
Ja, de är helt otroliga. Det är också som du säger, men det skulle vara motivationen tar slut lite någon gång, att man inte bara pallar tända till den dagen eller att man har annat att tänka på, lite sådana grejer. Och sen lite skador kanske kan börja komma om ett år eller två. Sådär, de spelar väldigt aggressivt. Men nej, de är faktiskt helt otroliga. De är helt otroliga.
Ja.
Nej, det är också så här, det är också det som man kanske kan se lite på typ LeBron som var borta ett tag. Och sen kommer han tillbaka och då är det egentligen en helt förändrad paddelscen när han väl kommer tillbaka. Mm. Då har han inte varit borta så länge. Han har ju varit nummer ett så ganska länge, även om han har varit delad rankad med Galan. Så han har ändå varit i sitt egna huvud, han har nog ändå känt sig som nummer ett. Han har varit den som gör de sjuka grejerna och sådär. Mm. Men nu är han inte det.
Nu gör han inte confidence. Han har tappat sjukt mycket confidence. Jag blir förvånad över vissa bollar han missar. Alltså det kan ju vara en enkel bandeja. För LeBron antingen smashar han eller går för bandejan. Men nu kändes det som att han bara puttar in den. Och ibland när han puttar in den så missar han. Ja. Och det är det man inte van att se. Och likadant med en Bachari Paré från sin backhandsida. Ibland kan han sätta den mitt i glaset på andra sidan. Och man bara, vänta, vad händer där liksom?
Ja.
Så att jag blev verkligen chockad över...
Jag tror det kommer komma, men det kommer nog dröja lite. Han kommer verkligen behöva, jag tror bara han behöver komma över det där liksom, hela den här vi ska vara nummer ett grejen och så inse att han jagar två personer och inte tvärtom längre.
Nej, och frågan är hur länge Galan orkar med honom också, för han är ju väldigt speciell att ha att göra med, både på och utanför banan. Och jag tror att Galan inte har lämnat honom för att han har ingen annan att spela med för att utmana Tapia och Quayo.
Precis, men för om han inte behöver visa sig. Nej, exakt.
Jag tror att om Quayo och Tapia inte hade hittat varandra, så är jag ju ganska övertygad om att Galan och Quayo hade spelat idag, i dagsläget. Mm. Men nu när Quayo kommer ju aldrig lämna Tapia. Det finns inte en chans i världen. Men hade han inte spelat med Tapia, så är jag ganska övertygad om att Galan och Cuello hade varit ett par idag.
Och det hade ju varit ett jättebra par, såklart.
Definitivt.
Så är det.
Men inte lika bra som Tapia och Cuello, såklart. Det är svårt att se att någon matchup kan bli bättre än det där.
Nej, det, för man trodde ju bara att det skulle bli ett aggressivt par som inte riktigt kan försvara sig och spela med någon strategi. Men de är ju typ bäst på att försvara sig. De...
Men den spelaren som jag tycker har höjt sig extremt mycket i det där nya samarbetet, eller nya i det samarbetet, det är framförallt Tapia.
Ja.
För när Tapia spelade med Sanjo, när Tapia spelade med Bela, det han hade svårt med, det var ju liksom att styra spelet och spela taktiskt rätt för att komma till avslut och pressa motståndarna till misstag. För det var ju mer att Tapia gjorde mer show, kontrade mera de här
precis.
Spektakulära några bollarna.
Bollar. Ja, precis.
Man byggde aldrig upp spelet, för det var det han inte riktigt kunde. Men nu när Cuello egentligen försvarar på det sättet han gör, så måste han ju ta den ledarrollen och vara den spelaren som bygger upp spelet. Och nu när man ser Tapia vara den ledaren på banan,
den mogna,
så får man ju se en helt annan spelare. Man får se en helt annan Tapia. Och det är väl det som har överraskat hela världen, tror jag. Och då, framförallt de som kan mycket paddel, att shit, helvete vad bra han är. När han tar på sig.
Han hade det i sig också.
Han hade det i sig också. Det är bara att han inte hade visat den riktigt.
Nej. Och att han också utvecklades fortfarande. Men fan, han är ju ung kille.
Ja, gud ja. Definitivt.
23-24 bast eller något sånt där. Så det är häftigt. Nej, så det är väldigt kul. Och, men däremot så har jag varit lite framgångsrik med min betting på lite fotboll och sådär.
Ja, du har det?
Ja.
Dam-VM eller?
Dam-VM har jag spelat på. Jag har även spelat på Allsvenskan. På tal om dam-VM, såg du straffläggningen?
Den såg jag. Jag var på millimetern, du.
Alltså, det är ju svårt att skriva ett bättre avslut.
Herregud.
Jag är så jäkla glad att dam-VM faktiskt har blivit så framgångsrikt som det är. För att när det väl var igång, så var det ingen som pratade om dam-VM.
Nej.
Då undrar jag vart alla feministerna var i flödet, om jag ska vara helt ärlig. Nej, men det var inte mycket tugg om det. Men sen så när det väl började gå lite framåt för Sverige, vi vann någon match och så, inte bara medialt, utan jag menar även liksom i sin egna sfär, på liksom vem är det som kollar, vem är det som delar, och sen har det ju varit mycket bra matcher, mycket bra highlights, mycket fina, alltså fotbollen har verkligen utvecklats, och det tror jag är sjukt viktigt.
Definitivt.
Alltså det blir bra för Sverige, är ju nice.
Det är ju väldigt nice, men just att att folket delar framgångar och motgångar gör ju att sporten blir ju hypad. Och det är då sporten blir liksom mer attraktivt. Och folk som är där på gränsfall att kolla och inte kolla kommer ju definitivt bli intresserade av att kolla om ens kompisar och omkrets börjar dela det och följa det. Så att,
det är väldigt jag hörde ju ett litet tips i Alex och Sigges podcast. Som jag tog till mig och använde när jag skulle spela faktiskt på en match. Och det var ju att, vet du varför, har du lyssnat på deras podd eller?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Nej. Så kan jag ställa frågan, vet du varför det generellt blir mer mål i damfotboll?
Nej.
Snittet, det är mer mål under dam-VM än herr-VM. Och det beror på att målvakterna i genomsnitt är kortare. Men de spelar ju med lika stort mål.
Just det, det är därför alltså.
Ja, och det är ju ändå rätt, när man tänker efter så är det ju rätt rimligt på ett sätt.
Definitivt.
Det är svårare att täcka lika mycket yta såklart.
Ja, såklart. Och fler så, mål gör ju det att det är roligare att kolla på ju.
Ja, alltså, och det är roligare. Man kan ju också, man kan spela på med lite handikapp, så kan man lägga in att det blir mer än 3 mål, mer än 4 mål. Det gick ju inte så bra i matchen Sverige och USA, men det har gått bra i några andra matcher.
Jag är med dig. Nej, det är ju definitivt roligt att kolla på en match som slutar kanske 4-3 än 1-0. Så att på så sätt är det ju mer attraktivt också.
Jag gillar det. Jag gillar det. En liten bra insider. Nej, men jag ville bara flika in och tacka Hyper för att de fortsätter att stötta oss. Och ni kan ju som klart ladda ner Hyper-appen, och det finns ju hundratals sporter, tusentals live-odds, och finns alltid någonting att spela på. Så det tipsar jag om, och gör som jag, spela för skitsummer, spela för en femtelapp. Och jag tycker det är sjukt nice att sätta typ en trippel så att man har tre matcher. Då får man ju ofta lite roliga odds, så sätter man en femtelapp kan man vinna liksom 700-800, och så har man mycket, och får man mycket underhållning för pengarna. Så det är viktigt att spela ansvarsfullt.
Och man kan besöka stödlinjen, va?
Amen. Man kan besöka stödlinjen, och man måste ju såklart vara 18 barre för att spela i vanlig ordning. Så vi säger tack, tack snälla Hyper, och tack snälla fotbolls-VM som lever igen för oss. Särskilt nu när herrarna är sämst, så är det gött att vi har damerna.
Det är faktiskt så. Det är mycket roligt att följa damerna nu.
Mycket roligt, mycket roligt. Men du, det är SPT om en vecka.
Ja, och efter denna SPT så ska landslaget ta ut inför EM.
Viktig SPT alltså.
I höst. Så sjukt viktig SPT, får man lov att säga.
Tror du det blir någon förändring i landslaget då?
Det tror jag, och det hoppas jag.
Ja, det känns som att det kan kanske titta in någon lång junis i landslaget kanske.
Jag hoppas det. Jag hoppas det. Jag är faktiskt sjukt positivt överraskad över Adams utveckling. Så att,
ja. Adam, du ser ju han mer än vad jag gör.
Adam Axelsson ser jag gärna i landslaget. Jag tycker att han är given. Alltså supergiven. Honom tycker jag vi ska ha.
Vem petar han bort då? Tuff fråga.
Vi skippar den frågan, men jag tycker Adam, han tar en plats i landslaget.
Man ska inte pilla på så, för då får man är.
Nej, men jag vet inte, vilka har vi på backhandsidan?
Danne.
Viktor.
Anton.
Adam.
Linus Frost.
Det är de fem jag skulle hålla på backhandsidan.
Ja, och det är väl de som finns där på rankingen också. Kalle Knutsson vet jag inte om han är på backhandsidan.
Kalle också faktiskt. Det är de sex som ska bli. Det är nio spelare. Det är de. Ja. Det är de sex som ska bli fem, eventuellt fyra.
Precis.
Det är nio spelare man tar ut, va? Eller är det åtta?
Ja, det är väl fyra par plus en
till reserv, ja.
En wingman.
Ja. Ja, du, Dennis, tuff. Det som är bra med Kalle där, det är att han kan spela både forehand och backhand.
Exakt. Ja, men det var därför faktiskt. Jag inte egentligen tog med en som en spikad backhandspelare.
Oh, den är tuff alltså. Ja. Jag hade inte velat vara Björkman just nu. Nej, men det är nog väldigt häftigt och kul att vara förbundskapten, men det är tufft också. För oavsett laget du tar ut så kommer han få kritik.
Självklart.
Från något håll. Men...
Men det är del av jobbet.
Nej, det är del av jobbet. Men jag kan säga som så här. Av alla de på backhandsidan vi rabblade upp nu. Adam ska ha en plats i landslaget. Tycker jag.
Ja, men jag säger inte emot det. Jag tycker oavsett hans utvecklingskurva är väl den som är mest aggressiv av alla de spelarna vi radat upp.
100%.
Så då varför ska man inte ge en sån spelare en chans?
Ja, och jag tycker att Den platsen och den chansen ska han ju få för att han redan är så pass bra för att ta en sån plats. Och inte för att han är ung och lovande, utan
nej.
Han ska ha den platsen för att han förtjänar den, för att han är tillräckligt bra för att ta den platsen redan idag.
Precis. Ja, men vi lämnar det, vi ska inte älta just det. Men vad vi menar är att det är en viktig SPT som ska spelas på Time for Paddle i Göteborg, min hemmabas.
Ska du spela
jag
den?
Hade tänkt spela den, men nu går vi in i en våg med bröllop. Sambos bästis ska gifta sig.
Det är helt kört då.
Det blir ju det. Alltså, vad ska man säga?
Vad ska man säga?
Och jag
du kan ska inte smyga ju... iväg då. En liten snabbis.
Jag har ju lovat dem att ta lite bilder också på bröllopet och så.
Nej, då blir det svårt.
Jag hade en ambition om att köpa in en riktigt bra spanjor faktiskt. Och så fjäska till mig ett wildcard i och med att det är på time.
Mm.
Och det hade varit jävligt roligt bara för att se hur långt man kan gå och hur mycket man kan lära sig och göra något innehåll av det. Men det kommer väl fler chanser. Men det är trist. Fan. Jag tycker jag har lite otur. Jag har bara två bröllop denna sommaren. Och att den hamnar just på en SPT känns ju... Hade det varit typ SM så är det så här... Det är inte hela världen. För att jag har ju liksom ingen chans på SM. Så att det är mer än att det är roligt att tävla. Och det finns mycket poäng att hämta om man vinner en match. Eller skrällar en match eller två. Liksom. Men jag bryr mig inte om svensk ranking så sett. Så att det kvittar ju. Men det SPT så är ju ändå roligt att vara med på.
Ja, såklart. Definitivt.
Och nu hade jag ju haft chans att spela SPT och inte spela B-klassen.
Nej. Det var ju synd.
Så det var synd, men jag hoppas verkligen att alla ni som lyssnar, anmälare och är med på antingen runt omkring klasserna eller SPT.
Ja, precis. Så att vi måste hypa upp den här tävlingen nu. Så att befinner ni er i Göteborg, ta er dit. Padel är alltid bättre live. Mm. Så dit och stötta spelare, dit och stötta nära kära om det är någon ni känner som spelar både A, B eller C-klass. Och om inget annat så kan man ju streama det med hög kvalitet på Padel TV.
Padel Television, det kan man. Och det är ju på Time for Padel som är känt för att det går ju undan där inne. Linus Frost hatar ju inte att spela på Time. Det smäller.
Varför flyger det så mycket?
Jag vet inte riktigt, helt ärligt. Det är ju de här World of Padel-banorna. Italienska.
Är det de som är snabba eller vad är det frågan om?
Det måste ju vara så, ja, precis. Att banorna är snabba.
Mm.
För det är inte så att det är varmt där inne då, eller att Torslanda ligger på någon högre höjd eller sådär. Nej, men,
Nej för jag har aldrig själv spelat där, men jag var där och kika för någon tävling sen.
Ja.
Jag tror det var samtidigt som det gick en FIP i Göteborg på Frihamnen så gick det en tävling på Time for Padel. Och då
så var det.
Rängde jag ju förbi och kika och då såg jag att bollen flög som bara den. Folk kickade från alla håll och kanter.
Till och med jag smäller ut den där ibland, vet du. Bara hehehe. Nej, så det är roligt. Det är därför det blir mycket underhållande på det i alla fall.
Mm. Så spännande.
Vi ska in och anmäla för fan.
In och anmäla för fan.
Du på tal om utepaddel som du sa innan, det var ju en jäkligt rolig tävling i Lysekil för slutet av juli.
Var det en riktig tävling eller var det bara så här lite show?
Det var en mindre Fiskebäckskil.
Okej.
Okay. Jucke är som är den som var med och arrangerade Fiskebäckskil.
Mm.
Det blev ju inget Fiskebäckskil, men de slängde han ihop denna på sin paddelklubb som han har i Lysekil. Befintlig anläggning som finns där året om då.
Yeah.
Som har tre banor ute och två inne tror jag.
Mm. Nice.
Som ligger verkligen, det är ju ett gammalt båtvarv där man lagade båtar så det ligger verkligen vid vattnet. Det var, jag fick, ja, du vet Stjärns klassiska psykbryts, skicka iväg en boll som händer någon gång ibland.
Ibland? Varje match.
Den hamnade i alla fall i havet. Så nära var det.
Ja. Okej, okay, det är ju trevligt.
Så Imo var helt otrolig. Och Jocke kallas ju numera för väderguden. För han har ju prickat in, nu blev det tredje året i rad, han prickar in den bästa dagen. Ja. Så det var, jag tror det fanns 200 platser att köpa för att ta sig in där då, i området. Och där de serverade bärs och mat och allt annat. Och det fanns lite sittplatser. Och det var ju helt slutsålt. Så det blev ju jäkligt bra show liksom för de som var där. Det blev sjukt god inramning, bra väder och mycket drama. Alltså mycket drama. Amanda och Ayla gick ju till final tillsammans.
Mm.
Och de mötte Lisa Andersson och Hanna Börjesson. Som hade en, och Lisa och Hanna hade en tuff semifinal som gick till 3 set. Och sen så fick de käka och sen ganska kort paus innan de var tvungna att gå in och spela finalen. Och du vet ju själv hur segt det kan vara att ha ätit, spelat en tuff match och sen gå in och ladda om till final. Man är inte riktigt där. Så första set rann iväg 6-0 typ.
Och satan.
Ja, då tänkte man, ja, det här kommer att gå fort. Men det gör ju sällan det. Och då vaknade ju lite Lisa och Hanna och kom tillbaka. Vann andra set komfortabelt. Och sen så blev det ju kamp i tredje. De ledde även i tredje set. Jag tror till och med de hade 4-2 och breakbollar till dubbelbreak till 5-2.
Nej.
För att sen serva hem det.
Oj, de vände verkligen på matchen.
Och sen kan man också säga att Amanda och Ayla vände på matchen igen. Så de tog tag i det där och breakade tillbaka till 4-4 istället. Och sen vann de tredje set. Så där blev det drama. Och i herrmatchen var det också på väg att bli lite flopp. För att man ville ju ha en lång final så att kvällen inte tog slut. För finalen började vid 7-tiden och var beräknad att hålla på i alla fall till... Eller så att den började vid 8, var beräknad att hålla på till solnedgången 9:30.
Mm.
1,5 timme. Men Stjärn och Govik var ju råa i finalen. De vann första set 6-0. Och Brunström och Diego Svensson såklart.
Ah, okej, just det.
Och Brunström är ju lite hemmason där. Han är ju från Fiskebäckskil i närheten av Lysekil. Så han hade ju mycket supportrar.
Mm.
Och det blev ju lite att jag blev, i och med att jag var speaker så ville jag ju gärna få lite bra stämning. Så när Stjärn och Govik var så dominanta och det stod 6-0, 5-2 och Stjärn och Govik servar för match. Och det har matchen har pågått i 45 minuter. Då börjar jag ju försöka få igång publiken lite till och stötta. Alltså då behöver inte jag vara så partisk. Så då, och då var det någon i publiken som hade några blommor in som tyckte att jag uttalade Brunström lite roligt. För jag var lite så här, jag rullade lite bären liksom. Jag sa Brunström, Svensson. Och då var det någon som bara sa Brunström typ där. Alltså han började med att håna mig, du vet. Men sen så blev det att alla hakade på sig så fort på huset typ avgjorde en boll. Så bara 20-30 pass bara Brunström. Och det psykade ju Stjärn och Govik ganska mycket. Först tyckte de det var lite kul. Men sen varje boll de vann så bara Brunström. Så de fick ju så jävla energi. Breakar tillbaka till 5-3, håller sin serv 5-4, ny chans att serva hem det, breakar igen.
Nej!
5-5, tar andra set till tiebreak. Och Brunström och Svensson vinner tiebreak. Matchen går till 3-set. Och jag ser ju liksom arrangören bara så tumma upp, för han vill ju gärna förlänga kvällen för att i och med att det var så pass lite folk där, man är ändå beroende av att det var så bra kvällsljus, kvällssol, folk ska ändå kunna sitta lite, dricka lite, för hade det varit tagit slut så hade folk också gått vidare.
Mm.
Så går det till ett tredje set och Brunström och Diego kammar hem det.
De gjorde det?
Så de vände 0-6, 2-5.
Är det så? Vann de till slut?
Vann de. Vann till slut.
Sjukaste.
Så det blev otroligt drama för pengarna och det blev, alla var väl glada någonstans och förutom såklart. Men alltså det var ju, du vet ju där, det var ju en invitational så att de spelar ju inte om någonting så sett, men det är klart att man alltid vill vinna.
100%. Oavsett om det är uppvisning eller det är riktigt tävling så vill man alltid vinna.
Så är det. Det var Govik var otroligt.
Ja, han var det.
Framtid. Ja, 5-2.
Ja,
han var helt on fire. Han spelade riktigt bra. Nej, så det var en rolig tillställning. Sen därefter så bodde vi alla i ett litet hus där i Lysekil. Vi liksom hade luftmadrass överallt. Vi var säkert 12-13 pers i huset och gick ut och käkade, gick ut och drack lite och sen så gick vi hem där och bäddade ner oss och sen vaknade vi dagen efter och käkade, tog ett morgondopp, käkade frukost tillsammans och kollade på Sverige-matchen.
Nej, gud vad mysigt. Det låter helt fantastiskt.
Det kommer man verkligen minnas. Så att,
kul.
Sjukt kul. Väldigt glad för att jag tackar ja till det uppdraget. Det var jäkligt roligt.
Mm.
Finns även ett avsnitt på min YouTube om man vill se det.
Ja,
om tävling. Väldigt skönt. Ja, vad händer med idag då? Är du frisk nu för att börja?
Jag ska faktiskt köra mitt första pass nu.
Ja.
Det blir väldigt lugnt.
Lite snuvig.
Precis, så det blir väldigt lugnt. Så att vi får ta det dag för dag nu helt enkelt. Och hålla detta det. I skick för att kunna spela Gran Canaria nästa vecka.
Nästa vecka.
Det ska inte vara några konstigheter.
Nej, är det den dragången i slutet eller?
Ja, fredag nästa vecka.
Samtidigt som SPT.
Samtidigt som SPT, så att jag vinner och spelar faktiskt Gran Canaria Fibstar istället för SPT.
Ge chansen till de andra.
Ja, ge chansen till de andra rätt, annars kommer det alltid vara så
här. Kanada är en ganska god tävling att åka till också.
Vi får se, jag blev väldigt besviken på Gran Canaria för 2 år sedan när jag åkte dit med Kalle Knutsson. Men vi får se denna gången. För att jag vet inte om det är södra eller norra delen. Vi var där liksom spanjorerna bor. Och turisterna. Och det var så här ganska... Men vi får se om jag...
Nej, men tack på att vi har haft 6 veckor regn nu så kan det vara gött att åka dit och få lite...
Definitivt, definitivt. Något
baconlindat och lite värme.
Det är på så gött. Sätt, ja. På så sätt, ja.
Ja, men det är gött att tugga. Jag har ju träningsverk från helvetet. Jag körde ett litet pass med min PT som bor här nere. Jag är ju fortfarande nere på Österlen. Ska åka tillbaka till Göteborg ikväll. För jag ska till Stockholm i helgen. Det är Hyper Open i Frihamnen i Stockholm.
Jaha, nice.
Så jag ska upp och kolla på Max Björkman och Isak Bäckman och Barre ska spela och lite annat. Så att det är roligt. Så det är en A- och B-klass där uppe.
Snyggt, då får vi önska alla lycka till där uppe.
Verkligen, så ska jag upp dit och stimma lite. Så det byter ut ogräsklockanet mot Hyper Open i Stockholm. Men jag hoppas att min träningsverk släpper. För just nu är det så att jag körde med min PT. Och då är han lite så sadist när man väl kör live med varandra. För jag kör mest online. Då älskar han att köra lite nya grejer. Och när man kör nya grejer då får man en annan träningsverk som man inte haft innan.
Så jävla gött ju.
Det jag älskar det. Så nu är det verkligen så jag söker mig till handikapptoan och så tar man tag i räcket och sen så bara, du vet, man bara slappnar av i muskeln. Man hoppas att man prickar rätt och inte klämmer någon kula. Liksom. Utan bara, bam! Exakt så. Man bara så, Dominic Anthony, så bara, boom! Okej, I'm good. Ja, så är det.
Nej, men det är bra.
Nej, men fylla på med kaffet och tack snälla för att ni har lyssnat och håll bara utkik. Podden kommer när den kommer. Tro
den
på
kommer
oss.
När den kommer. Och stort tack
till Simon. Krya på dig och vi ses snart, gubben.
Det gör vi. Tack så mycket allihopa.
Arrivederci.
Arrivederci. Ciao, bella.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.